Du lyssnar på En tid för krig, Europas väg mot storkonflikt 1939 och 2022 av Wilhelm Agrell. Inläst av mig, Martin Halland. Inledning. Förhoppningar och förebud. Den 1 september 1939 fattade den blivande författaren Astrid Lindgren pennan och började föra den krigsdagbok som hon inte skulle slå igen förrän nästan 6 år senare. Men redan då, den 1 september, är hon på det klara med att den värld hon och miljoner andra levt i just slagits i bitar. På dagbokens första sida skriver hon hur hon dagen innan, det som skulle bli den sista under fredstid, var ute i Vasaparken i Stockholm med en väninna. Barnen sprang och lekte medan de vuxna skällde i all gemytlighet på Hitler och kom överens om att det inte skulle bli krig. Och idag, tyskarna har bombarderat flera polska städer tidigt i morse och tränger in i Polen på alla håll. Och hon fortsätter med en reflektion. En beklämning som är fruktansvärd ligger över allt och alla. Radion meddelar nyheter med jämna mellanrum hela dagen. Många värnpliktiga inkallas. Förbud mot privat bilkörning har utfärdats. Gud hjälpe vår arma av vanvett slagna planet. Orden kunde lika väl ha varit skrivna av någon av de oräkneliga i Sverige och runt om i det Europa som ohjälpligt steg för steg var på väg att förvandlas till en krigsskådeplats. Den annalkande katastrofen slog sönder normaliteten. Det fanns ett före då man fortfarande kunde skratta och tänka på annat och ett efter då kriget inte längre kunde förträngas. En klaustrofobisk känsla av att vara fången i ett skeende utan nödbroms. Ändå hade inte katastrofen kommit som en blixt från klar himmel. Den senare delen av 1930-talet hade präglats av en eskalerande internationell spänning med den ena krisen efter den andra, där diplomati och förhandlingar inte resulterat i annat än en tids respit, om ens det. Trots det var det som om inte bara människor runt om i Europa, utan också regeringar och militärledningar, inte riktigt förmådde ta in den katastrof som snabbt närmade sig. Medan Astrid Lindgren funderade över hur hon skulle kunna köpa lite mer kakao och andra blivande bristvaror skickade den brittiska underrättelsetjänsten Secret Intelligence Service ut ett telegram till alla underställda enheter om vilka regler som i fortsättningen gällde vid rekvisition av möbler och andra kontorsinventarier. Få perioder i Europas moderna historia är så grundligt beforskade och omdebatterade som de ödesdigra sista åren av det som skulle få namnet mellankrigstiden. Skälen till detta är flera. Det storpolitiska skeendet var redan medan det pågick starkt kontroversiellt. En dispyt som i Storbritannien och flera andra västländer kretsade kring det ödesdigra begreppet appeasement. Ett ord som ursprungligen haft en huvudsakligen positiv klang, men som i efterhand kom att symbolisera en eftergiftspolitik med katastrofala följder. Debatten om hanteringen av de europeiska kriser som föregick krigsutbrottet var redan i full gång när kriget väl var ett faktum. Och i efterhand, när kriget väl var över, framstod det sena 1930-talets politiska vägval, strategier och diplomati som avgörande för möjligheten att förstå krigets omedelbara orsaker och omvärldens oförmåga att förhindra det, eller åtminstone reagera i tid på det framväxande hotet. Under kalla kriget blev Münchenuppgörelsen 1938 symbolen för en katastrofalt missriktad krishantering och för vådan av demokratiernas svaghet och undfallenhet. Det sena 1930-talets storpolitiska manövrerande fick på detta sätt en fortsatt aktualitet. Vilka lärdomar gick det att dra? Hade andra handlingsvägar kunnat avvärja katastrofen? Och hade de ens varit möjliga utifrån de rådande betingelserna? För den historiska forskningen har perioden också på annat sätt utgjort ett unikt, tacksamt studieobjekt. Ett stort antal av de centrala aktörerna har behandlat skeendet i memoarer och dagböcker, förvisso med alla de källkritiska begränsningar som sådana.